Hur ser myndigheterna på personer som är beroende av färdtjänst? I förra veckan så berättade Andreas Pettersson, doktor i juridik vid Södertörns högskola, om hur kommunernas ekonomi vägs in när det handlar om funktionsnedsattas rättigheter. Andreas Pettersson har skrivit en avhandling om resande för personer med funktionsnedsättning där han studerat utvecklingen i Sverige och jämfört med andra länder. I Sverige var färdtjänsten tidigare en del av socialpolitiken, men sedan mitten av 90-talet så räknas den till trafikpolitikens område. En förändring på både gott och ont enligt Andreas Pettersson.
Principiellt tycker jag väl att det är en bra utveckling. Varför ska transporter för människor som till exempel ser dåligt eller man har rullstol istället för att man går? Varför ska transporter för just den gruppen vara socialpolitik medan för alla oss andra så handlar det om transport- och trafikpolitik? Så jag tycker det är ju helt rätt att man ska se färdtjänsten som en del i trafikkedjan och så. Samtidigt så tror jag att man gjorde det väldigt bekvämt för sig i Sverige att man liksom... Man bara släppte det sociala ansvaret och så började man betrakta det som vilken kollektivtrafik som helst. Och det är det ju inte. Det är ju en särskild kollektivtrafik för människor som faktiskt blir diskriminerade i den vanliga trafiken. Och det är som att man inte riktigt vill ta det sociala ansvaret för det.
Hur påverkar EU-rätten möjligheten att resa om man har en funktionsnedsättning?
Generellt sett så är ju EU-rätten väldigt positiv, alltså för människor med funktionsnedsättningar. Det är ju tack vare EU-direktiven som vi börjar få genomslag för lågåldersbussar. Sverige hade ju en lagstiftning sedan 79 om att det skulle vara tillgänglig kollektivtrafik. Hände ju ingenting, sen gick man med EU, då började det hända grejer. Det finns en helt annan möjlighet att få assistans idag vid tågresor och flygresor än bara för några år sedan. Det är uteslutande tack vare EUs fokus på att liksom varor, tjänster och arbetskraft ska kunna röra sig fritt. Nackdelen, om man säger så, det är att de har just det fokuset i EU. Alltså varor, tjänster och kapital och arbetskraft ska röra sig fritt. Så om man inte räknas som konsument eller arbetstagare, så har man en väldigt svag ställning i förhållande till EU. Alltså då ses man som ganska ointressant. Vilket innebär att allt det andra vi använder resande till, alltså i bred mening fritiden, alltså gå på bio, men åka ut i naturen, hälsa på kompisar, åka ut i kustbandet bara för att det är roligt att vara vid vattnet, eller liksom ge sig ut i skogen och plocka svamp. Alltså allt sånt är liksom bortsorterat. Där finns ju jättestora fördelar med den vanliga kollektivtrafiken, nämligen att ingen frågar efter ditt behov. Och det är ju det som sticker ut vid färdtjänsten, att du måste hela tiden hålla på och redogöra för ditt behov.
Bland personer med funktionsnedsättningar så finns det förstås olika behov av transporter. Andreas Pettersson delar upp personer med funktionsnedsättning i tre grupper utifrån vilka anpassningar som krävs för att resebehoven ska kunna uppfyllas. Det är de som behöver anpassade bilar för att själv kunna köra. De som har så omfattande behov att de behöver transport med speciella fordon. Och sen den tredje gruppen, den största gruppen, som använder den vanliga färdtjänsten.
Och där är det ju väldigt tydligt vem som är idealtypen. Och det är också de som är mest nöjda när man också efterfrågar kundnöjdhet, eller vad man ska kalla det i färdtjänsten. Och det är ju alltså pensionärer som har varit friska och arbetat som vanligt, alltså som normfungerande gör under livet, och som sen drabbas av diverse ålderskrämpor med hög ålder. Och på grund av att män dör tidigare än kvinnor och så är det ju alltså en väldigt tydlig övervikt för kvinnor i den här gruppen. Alltså man ser det ju tydligt. Och om man ska hårdra det så är det verkligen mormor som vill åka och hälsa på barnbarnen och kanske åka på stan någon gång i veckan. Alltså det är verkligen sällan resenärer som inte är aktiva på arbetsmarknaden och som har dragit ner på sina aktiviteter väldigt kraftigt då på grund av hög ålder och de här ålderskrämperna. Och de är också rätt nöjda med färdtjänsten. Och motsatsen då, de som absolut inte passar in i färdtjänstnormen men som ändå är beroende av den och som är mest beroende av den, det är ju då alltså unga människor med mitt i livet, de håller på med utbildning eller de ska utbilda sig eller är aktiva på arbetsmarknaden, de kanske har barn, det ska hämtas och lämnas på dagis och det ska vara föräldramöten på skolan och ja, det här livspusslet man pratar om, och för dem så funkar ju färdtjänsten makalöst dåligt många gånger, alltså den är liksom sällsynt illa anpassad för dem, samtidigt som den här gruppen är verkligen beroende av att den funkar, för jag menar, det förstår ju var och en, kommer man inte tid till jobbet varannan dag, alltså det är klart att, jag menar, man får ju problem, och kommer man inte till dagis och till skola och så vidare som det är tänkt, så det är klart att det hela tiden ställer till problem, alltså det blir ett enormt stresspåslag i tillvaron, och den här gruppen är ju också oerhört missnöjd med färdtjänstens funktionssätt när man frågar dem, och det de framförallt är missnöjda med, det är alltså dels långa väntetider, det är alltså tillgängligheten överlag kan vara dålig, och så sen just detta att det finns liksom inget, alltså flexibiliteten är dålig, det är det man menar med tillgängligheten, och sen att det finns väldigt lite utrymme för spontana resor. Och man kan mycket enkelt säga att liksom, ju mer aktiv du är i samhället, alltså ju mer du svarar mot, ska vi säga, medborgaridealet på andra sätt, du deltar i samhället, du går på möten, du jobbar, du utbildar dig, du betalar skatt, du har barnen på dagis och du liksom konsumerar, ju mer du motsvarar idealet i den delen, desto sämre motsvarar du idealet för färdtjänsten, så att ju mer aktiv du vill vara i samhället, desto värre och större blir det här glappet när du är beroende av färdtjänst för att ta dig till och från alla de här grejerna, så kan man säga.
När man från lagstiftarnas sida började se färdtjänstfrågorna som en del av trafikpolitiken, så var visionen att kollektivtrafiken skulle anpassas.
Ja, och det skrevs alltså rent ut åren 95-96 när den nya färdtjänstlagen togs, alltså när det skildes från socialtjänstlagen. Alltså man var väldigt medveten om att man ville göra det här till en trafikpolitisk fråga och att det skulle komma bort från socialpolitiken. Och man såg mainstreamingen, alltså anpassningen av den allmänna kollektivtrafiken som lösningen. Och det är klart, om det funkade så skulle det såklart vara det. Det är klart, det är ju mycket bättre för människor med funktionsnedsättning att få samma autonomi som alla andra och kunna ta tåget, bussen och så vidare. Problemet är att vi vet att det funkar ju inte. Och för vissa grupper är det ju värre än andra. Människor med synnedsättningar har ju typiskt sett, alltså blir ju jättediskriminerade kan vi säga i normal svensk kollektivtrafik idag. Och det görs heller inte så mycket åtgärder för att få det att funka för dem. Alltså jag tror att man från beslutsfattarnas håll är ganska nöjda med att ja, men synskadade har ju sin färdtjänst, säger man. Och så tänker man inte på hela det här problemet att färdtjänsten, just på grund av att det blev en trafikpolitisk fråga och just på grund av mainstreamingen där man vill att fler ska åka kollektivt, så har den bara blivit ännu mer anpassad för sällan resenärer.
Andreas Pettersson intervjuades av Johan Rosengren vid Läns- och Riksnytt. Och den här intervjun är nedkortad.